Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Så.
Och jag ska knäcka en öl.
Ja, bra. Segerölen.
Ja, och middag. Det blir öl till, öl till middag idag.
Mäktigt.
Mm. Det är bättre än ostmackor som man brukar äta i Norge till middag.
Det är ett jävla u-land när det kommer till morgon. Okej, alla redo? Då kör vi och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. Den andra för säsongen. Jag ska ju börja med att be lite om ursäkt till alla som tvingades lyssna på den helt horribla första klippningen förra veckan. Det var många olika orsaker till att det blev så. Låt oss nu bara hoppas att ljudhelvetet är bra den här veckan. Och vi som ska spela in, det är ju Charlie Sjöstrand som alltid.
Hej, hej.
Och Josef Purionaton på Joll.
Hallå, hallå.
Vet ni vad jag har tänkt att vi ska göra den här säsongen?
Säg då.
Föra in en ny sån här stående punkt som många poddar har.
Ah, så har vi också haft många stående punkter.
Vi har haft många, men det är ingen som riktigt liksom har satt sig. Och nu så
är ju lite deppig nu dock.
Ja, den är fan inte kul.
Ja, men det är inte vårt fel.
Nej, sant.
Nej, det är faktiskt inte vårt fel. Den hade ju varit helt hemsk att fortsätta rulla på med nu. Ja, nej, utan det jag tänkte är, jag har snott den nästan rakt upp och ner från en podd som både du och jag i alla fall lyssnar väldigt mycket på, Charlie, nämligen Della Sport. Mm. De säger ju varje gång de spelar in en podd, vad har hänt sen sist? Där kanske inte vi riktigt bottnar. Däremot så tänker jag att vi ska ha en sån typ, vad är dina handbollsintryck sen sist? Vad tar du med dig från veckan som har hänt? Vad var den stora grejen? Så måste jag bara formulera det där lite mer kärnfullt.
Okej. Okay. Jag tycker annars att det är annars lite det goa med den. Att innan man börjar prata om själva programmet då, som kan vara antingen kulturveckan eller sportveckan, så pratar de om något helt annat, vad som hänt sen sist. Och sen så är det typ 20 minuter kvar. Och nu blir det så, vad är dina handbollsintryck sen sist? Så ska jag säga det och sen ska vi prata om handboll då.
Ja, men mer typ så här, vad är den grejen du fastnade på? För ofta så brukar vi ha, även om det är löst i kanterna, något slags schema. Den här veckan exempelvis då, så kommer vi ju gå igenom SHE-tabellen och då blir det lite så här. Då kör man ju liksom de stora grejerna, liksom det som vi har tänkt igenom först. Jag tänker att den där, vad är din grej från veckan, skulle kunna vara lite mer av en så här anekdotisk variant liksom.
Ja, men kan vi köra det från och med nästa vecka?
Men jag tror exempelvis att det hade varit bra att testa det på Josef den här veckan.
Jag vet ju vilket det är. För det är ju typ mitt största handbollsintryck också den här veckan.
Ja, men så vitt vi
vet.
Nej, du kör helt enkelt på det här.
Ja, precis, jag tar det först. Vad ska du säga?
Det var kul om du snor det mitt framför ögonen på. Men Charlie, du kan ju få en veckas liksom inkörning så att du kan lugna dig lite nu, så behöver du, det blir liksom inte glosförhör.
Nej, bra.
Det blir
bra.
Inte oförberett prov så. Precis. Men Josef tror jag kommer kunna hantera ett oförberett prov.
Jag tror också det.
Du, Josef, vad är din grej som du tar med dig från handbollsveckan?
Ja, men jag har ju, sen sist vi pratade så har jag ju fått en ny lagkamrat och granne.
Mm-hmm.
Influgen direkt från Paris, så har ju Luc Abaloa då till sist anslutit till Elverum Handboll, som ju är såklart årets kanske inte största övergång, men mest häpnadsväckande övergång då.
I Elverum.
Ja, är det... ja, men fan i mig i hela världen, och den största i Elverum, alltså, och det har ju varit Elverum är ju som stad handbollstokig, det ska den fan ha alltså. Och i onsdags tror jag att det var som han då dök upp, så står det liksom 100, man kör över en liten bro då, och då är det liksom så här flaggkortege med supportrar, 100 supportrar som har mött upp för att välkomna honom till staden.
Likt när en fotbollsspelare flygs in till Galatasaray.
Tobias Linderoth till Galatasaray, ja, precis. Mm. Ja, exakt. Men det är ju helt galet. Och min sambo då också, hon kan ingenting om handboll, har ju ingen aning om vem han är.
Man stod ändå längst fram där med en flagga.
Nej, men hon skulle gå ut med hunden, med Diego. Och fattar ju ingenting. Det står liksom 100 supporter med Elverumflaggor. Så hon vågar inte gå ut. Hon fattade liksom inte vad som hände. Deportation eller någonting. Men nej. Men så det har varit lite galet. Som sagt, det är en handbollstokig by. Så det märks av att det påverkar väldigt mycket folk. Och det har påverkat staden väldigt mycket.
Men hur påverkar det dig? För du är ju en ganska handbollstokig pojk, och nu tränar du liksom och ska hänga i omklädningsrummet med Luc Abaloa.
Ja, nej, men för mig är det ganska lugnt faktiskt. Jag är ganska duktig på att jag gör inte så stor grej. Alltså det är coolt och så. Och,
du skickar en video i gruppen när han passade dig på träningen.
Ja, men det var ju också för att målet jag gjorde var ju jävligt snyggt.
Jo, men helt oberörd är du ju inte.
Ja, nej, det är klart att det är jävligt coolt, och framförallt tycker jag att det är jävligt coolt av Elverum som klubb egentligen att liksom våga. Jag kommer ihåg när jag var här då och spelade här för 3-4 år sedan, då fick Elverum erbjudande från Rutenkas agent och att inte de ville signa Rutenka då för typ 100 000 i månaden eller någonting skulle han ha netto. Det var ju, blev liksom som ett stående skämt då, men nu har vi då värvat en spelare på Rutenka-nivå så att säga, och det visar ju också hur Elverum har tagit kliv som förening de senaste åren.
Men kan vi inte, för vi har ju faktiskt inte diskuterat det så mycket i detalj, för att det var så här: vill ni höra något sjukt, Abaloa ska till Elverum, och bara vad fan händer där, och så massa folk som jag har träffat på säger, vad fan hände där, Abaloa till Elverum? Och så sa jag, men jag tror det kanske var så här. Men har du någon, alltså, hur blev det egentligen att Abaloa hamnade i Elverum?
Ja, jag har ju inte pratat med honom om det så, men så som jag förstått det så var det ju då att när tanken var ju att han skulle avsluta sin karriär med OS i Tokyo. Och när då det blev uppskjutet så ville han väl inte avsluta på det sättet då. Och PSG hade ju värvat högerkant. Och så, då skulle han ju då ut och leta klubb liksom. Och så tror jag att han fick ju jävligt bra intryck av Elverum som förening. Eftersom när PSG mötte Elverum förra året Champions League. Då spelade ju de i Lillehammer inför 12, 13, 14 000. Så de har gjort som en punktinsats. Och det ska ju sägas också att när de värvade honom att de var tvungna att så här dubbelkolla. Du vet väl om att vi spelar inte där varje match och att det inte är 12 000 på våra matcher och det är inte den staden. Men det hade han förstått. Men han har fått ett positivt intryck. Hade liksom också intresserad av Norge som land och lite sånt där. Och sen så tror jag att, så som jag har förstått, så är han en liten, jag kan inte säga, han är väl inte den typiska idrottsnörden. Han har ingen handbollspodcast.
Typ. Nej, men det har jag fattat också. Att, ja, jag har sett så här inslag när han liksom sitter på, sådär, jag såg något reportage när han sitter på något konstmuseum i Paris och målar själv. Ja, såhär.
Precis, så jag tror att det, han har lite andra ingångsvärden än att tänka bara sportslut. Men sen är det ju såklart att han vill ju konkurrera om att komma med i OS-truppen till nästa sommar då. Och då tror jag att Champions League är väldigt viktigt, att det ska vara Champions League-klubb. Istället för typ att spela i Ivry i franska ligan, som är hans barndomsklubb. Och sådär. Så, och så är det bara väl också sista chansen för han att få ett litet äventyr utomlands, om jag får spekulera lite.
Ja, för det, liksom, det är det som man tänker att, ja, fine, jag fattar den första biten. Han skulle avsluta karriären, det var planen. Så Paris har redan hittat ersättare. Men det måste finnas så här 30 klubbar på vägen. Ja. I rangordningen innan man kommer till Elverum. Men då är det så här, i Elverum då, liksom, de är vakna och hör att han lekte klubb. Eller så han till sin agent, fan, det var ju coolt att spela där.
Hans agent kontaktade Elverum först, faktiskt. Men sen så
ja, men det är rätt roligt
han,
alltså.
Ja, att hans agents arbete är väl att hålla liksom, jag tror kanske inte att det är Lux snackade med sin agent och sa, nu ska du inte kolla med Elverum. Utan jag tror väl att agenten fick lite känsla och sen så var ju de pigga då. Plus att det var ju under liksom värsta coronakrisen så att säga, som det här hände. Och då kan det ju också vara, det vet ju jag ju också, då kan det ju vara att fan, det är en coronakris. Vi vet inte hur det här kommer påverka ekonomin i handbolls-Europa, hur länge det här kommer att vara. Får jag ett erbjudande som är gött, då kanske man ska ta det också.
Look, de har en oljefond. Alltså den sjunker med 1 miljard om dagen. Men det är fortfarande värd jättemånga miljarder. Du kommer få dina pesetas där liksom. Mm.
Sen sa jag, han är ju här på, för att de skulle ha råd med det här, så är han här på artistskatt. Vilket då innebär att han får inte, för att då få rätt till den här artistskatten, så får inte han vistas i landet mer än 158 dagar tror jag att det är. Vilket då också gav honom 7 veckors längre semester än hos andra. Att han kommer få flyga hem ett par gånger. Och ha lite mer ledigt.
Alltså vadå, det är 158 dagar
per år.
Skatteår. Okej. Ja. Fan, vilket dröm. Nu fattar jag vad det är han är ute efter. För han är ute efter 200 dagars semester på ett år då.
Ja, det kommer han också. Så att det är därför han missade de första 3 matcherna. Han gjorde debut idag. Och sen ska jag säga så här. Att det är en jävligt ödmjuk kille, tillbakadragen, blyg och jobbar hårt. Han har efter varje träning tränat ensam med vår fystränare Styrka. Och nu när jag åkte hem, vi har spelat match nu, och när jag åkte hem så tränar han Styrka efter med med styrketränaren.
Snyggt.
Så att han är inte här bara på semester. Utan han jobbar hårt också.
Ja, men det var ändå lite skönt att höra. Och man ska väl inte uppmuntra folk att ta 200 dagars semester. Eller ja, vad fan, det får man väl göra om man vill. Men det är ju ännu mer rättfärdigt om man har 14 VM-guld, 18 OS-medaljer och 17 ligatitlar. Liksom.
Ja, och gå för 20 OS-medaljer. Så är det tydligt att man gör.
Mm, härligt att höra, Josef. Och ni vinner alla matcher och sådär. Det är inga konstigheter, va?
Än så länge i alla fall. Om jag ska ta en liten statusuppdatering så har vi vunnit alla matcher. Men vi har inte spelat jättebra. Och nu börjar Champions League på torsdag. Och ett jävla märkligt team att Norge är ju typ hårdast i hela världen. När det gäller resor och sånt där. Så blir det jävla bökigt. Och
just det var ju det som hände när de norska klubbarna skulle kvala in till Europacupen, ja. Europa League, då gick ju inte det genomföras, och då fick ju de lämna. Nej, walkover.
Jag har ju en och en halv miljon i merkostnad bara på tester, coronatester. För vi kommer behöva testas minst 2 gånger i veckan. Nu. Först ska jag testas imorgon för att då för IOF och få spela Champions League-match på torsdag. Sen så när vi kommer hem på fredag ska vi testas igen för att få lov att spela, inte behöva vara i karantän för att kunna spela match på, egentligen skulle spelas på söndag, men det laboratoriet som då analyserar testerna jobbar inte på helgerna, så att matchen är flyttad då till måndag så att vi ska hinna få svar.
De är ju ute på tur då, såklart.
Ja, där, och grejen är så här att det finns inga norska laboratorium som gör test sådär. Så det är danskt företag. Så testen ska skickas till Danmark och analyseras där. Och ja, det är ett jävla halabalo i alla fall. Som börjar nu i och med att Champions League drar igång nu då.
Mm, härligt. Ska du inte fråga mig vad som var min handbollsgrej den här veckan?
Ja, vad var ditt största intryck i handbollsgrejen den här veckan?
Ja, det är ju hämtat då från en lite märklig situation, men det var ju i fredags kväll tror jag, va, som jag knäppte på Kärra mot Amo i Allsvenskan. För ja, men jag tänkte så här, det var i torsdags då, för det var ju första riktiga matchen på länge, första seriematchen. Och förlåt Josef, vad hände?
Krossa ett glas.
Aj. Om man ska ta könsord så är det bra att liksom köra båda, så har man liksom, har man ryggen fri på det. Jo, i torsdag så var det ju då Kärra Amo som jag knäppte på och tänkte så här, men jag kan kolla med ett halvt öga. Men jag fångades på en sekund av kommentatorerna. Först visste jag inte vilka det var, för jag kom in liksom någon minut in i matchen. Så bara hörde jag så här, men Göteborgsdialekt, de verkar ha rätt bra jargong de här två gubbarna. Och så körde de, alltså de tuggade konstant hela matchen. Och det var så jävla, jävla roligt. Och det absolut roligaste var ju det de sa när halvtidsvisslan kört då. Och den ena sa så här, nu ska vi ha mackor här. Jag har köpt mackor i Ljungskile. Kolla här ska du få se. Och så tog han upp dem då. Och den andra snubben bara, oh jävla vilka mackor va. Det var fan de största sättet kött. Bullar och rödbetsallad på ena sidan och så är det korv och ägg på andra. Ja, det ska bli gott där du. Ja, klick, och så var de borta. Och sen kom de tillbaka och körde exakt samma tugg igen sen. Världsklass alltså. Bästa kommentatorerna jag har hört i hela mitt liv.
Jag tror att den ena kommentatorn var CK, va?
Nu vet jag ju det, för att det droppade ju in sen på internet vilka det var. Och den ena var absolut CK. Alltså, Christer Karlsson heter han, Charlie, så att jag får det här rätt. Han som är tränare i Hejd och en jävla profil. Du har ju dratt några bra anekdoter om honom, Charlie.
Mm.
Och den andra är han som på Twitter heter Café Lillan. Och han heter... Fan, jag lär mig aldrig.
Han heter Thomas Villram.
Just det. Också en sån super Göteborgs handbollsprofil. Mm.
Är ju inte lika... inte lika känd som CK. Han har inte dansat på de stora scenerna så som CK ändå har gjort med våra lag. Men som du säger, i Göteborg, de där två tror jag kamperade i Vasaiterna ihop sådär med CK. Ett av många lag som CK har varit med och fört upp från andra till högsta divisionen och sådär. Så det är definitivt, det finns många anekdoter om Villram med. Det har varit, nu är han ändå, alltså det finns en del stökiga liksom, men ja, det är roligt, alltså det är roligt att lyssna om man till exempel träffar på, som jag gjorde i en godisaffär i lördags, Johan Andreasson, även känd som Greta för de som är tillräckligt gamla och kommer ihåg honom. Spelat i Vassarna många år och spelat Alingsås och sådär. Men liksom, om man sätter sig med en sån gubbe och kan inte berätta lite om Villram, då behöver du ju en sån korvmacka liksom, för att orka med. Då sitter du där ett tag.
Jag har aldrig varit så avundsjuk på någonting i hela mitt liv som att få en sån jävla stor macka från Ljungskile.
det är köttbullar och rödbetssallad på ena sidan. Och så är det karv och ägg på andra. Ja, gillar du va?
Ja, det är så jävligt gött. Ja, så du... tänker jag ungefär att de här handbollen hänt i veckan segmentet ska gå till. Det känns väl som lite pigg. Hörru Charlie, nu blir det SOE och nu blir det åka av. Och visst är det så här, du får rätta mig om jag har fel, men ni har spelat in tränarintervjuerna och liksom hela den här uppesittarkvällen redan, men den släpps i veckan va?
Det är så gött att du så säger uppesittarkvällen. Det har flera sagt. Du menar upptaktsträffen?
Ja, men för mig blev det en uppesittarkväll. Ja, jävla fin. Ja. Jag, liksom alla människor på jorden, har ju en stående paddeltid i veckan. Och den inträffade då när man egentligen skulle se upptaktsträffen live. Så jag kom hem lite senare och knäppte på den då vid 22:30-snåret. Och då blev det en jävla fin
uppesittarkväll. Ja, jo, det är helt riktigt. Vi spelade alltså in både herrarnas och... både herrarnas och damernas samma dag där. Så att förmiddag gick åt och spelade in hela herrarnas och sen körde vi efter damernas på eftermiddagen. Så att man var rätt mosig i huvudet där alltså, när man lämnade till fyrhuset.
Köttigt schema.
Köttigt schema, ja.
Men då kommer jag använda dig som den expert du är på pappret, för att då borde du sitta på både det ena och det andra i inside information väg.
Ja, men lite grann sitter jag ju på.
Sen ringde vi till Melanie Feble. Till Melanie! Jag ska vara
med! Hej, du är oss!
Men du såg väl, vi hade ju Mark Ord på herrarnas där.
Alltså?
Ja, det var det jävligaste ändå. Ja, det var inte lätt att höra.
Nej, men det gick ändå bra, tycker jag. Jag ställde ju inte en enda fråga till honom. Det kanske du inte noterar.
Eller kickstart?
Ja, exakt så.
Det kanske var ju tydligt att han inte fick några följdfrågor i alla fall.
Nej, vi brukade ju ändå sådär, eller mönstret är ju typ att Christian ställer första och så någon av mig och Jenny ställer den andra och sen kommer den andra då och ställer någon fråga. Men på markord så var det bara, då var det Jenny och Christian som körde den och jag satt mest och nickade in i kameran.
Mark Ord hade ju ett tydligt honom skulle man vilja dricka två öl med utseende.
Absolut.
En baja.
Mm. Så var det. Och damerna sänds ju nu då på onsdag. Jag tror att det är väl samma tid, antar jag.
Samma tid, samma kanal.
Uppesittarkväll då också för dig.
Ja, det blir härligt. Det blir en god vecka det här med.
Men jag måste säga, alltså nu då när de... förra veckan så hade vi ännu inte gjort det här då. Och ja, alltså som sagt, man var rätt mosig i hjärnan. Det jag tycker personligen att det var mycket, att det blev mycket bättre det här upplägget. Men jag måste säga att det, alltså vilket jävla jobb, ni fattar nog inte vilket jobb Christian och Albin, som är, ja, ni hör honom ofta på, ni som följer handbollssändningen på Simor, känner igen
Albin Falk Hansson.
Albin Falk Hansson, ja. Så han var liksom...
Han har man spelat med.
Ja, det har ju du med Emil va? Han är, eller spelar du fortfarande i Bitter eller?
Nej, jag har inte spelat det på många, många år. Så nej, tyvärr har jag inte spelat
med. Nej, okej. Ja, ja. Skitsamma. Han var liksom redaktör och producent och allt möjligt för det här. Och alltså jädra jobb både han och Christian, alla förinspelade reportage och Christian har varit och träffat folk och nej, det är sjukt alltså vad de har krigat för att få ihop de här, måste jag säga.
Jag tyckte också som utomstående bedömare att det här var den bästa upptaktsträffen på halv utomstående, jag är ju jävig som fan. Men ja, jag tyckte den var, det var min genuina bild att det var lite bättre än vad det brukar vara. kanske skönare det där att inte alla är på plats och man ska vara lite...
Ja, men jag tror framförallt att det blir ju rappare. Man har ju en enorm fördel av att man kan varva med lite inslag, lite statistik och lite bilder på annat. Och sen det är klart att det är lättare att få en tränare som är så här, istället för att han ska åka ner till Malmö från Eskilstuna och sitta där en hel dag och bara sitta där 3 dagar innan seriepremiär och kolla på alla andra och sen komma upp och svara på några trötta frågor. Jag säger, vi ringer dig 4 minuter, ska du vara lite pigg och alert, och sen så säger vi att du kommer 11 i tabellen och så är det bra sen. Det är inte fasen att det är lättare för dem också, att de är mer mottagliga. Så att, nej, jag tyckte det blev bra faktiskt.
Nice. Då tar vi damerna. Jag har gjort en likadan grej som jag gjorde förra veckan. Nämligen delat in serien i sjok och så får ni hugga och säga och så som ni vill. Sabla ner de där grejerna. Innan vi kör igång det, är det förresten någon som redan nu när vi har sett 4-5 matcher från herrarna vill revidera något tips?
Ja, IFK Ystad kommer inte komma så bra. Men Guif däremot kommer komma jättebra.
Fan vad gött med en riktig kappvändare.
Det är inte kappans fel att vinna, men... Nej, men det var ju... Raljera ju lite naturligtvis. Men imponerande av Guif. Att åka till Ystad och vinna stabilt med 4 baljer.
Ja, lite hugg det ju i... ändra tipset på
knappen. Ja, men vi är ändå nöjda med Alingsås att de inte kommer topp 4, va?
Verkligen.
Ja, jag menar det.
Verkligen.
Men jag kommer inte ens ihåg vad vi satte i för Ystad.
Nej, någon 7-8. Nej, jag tror vi hade 7-8.
Sjoket 4-8, tror jag.
Ja, precis. 4-8. Ja.
Ja, det är ett jävla sjok.
En sak jag faktiskt tänkte på är att det har ju varit svårt att hänga med lite så här vilka gubbar som olika lag har värvat och så. Men det förvånar mig att IFK Ystad har värvat och därmed lagt pengar på de 2 positionerna de var som bäst på förra året i princip. Eller sina 2 bästa gubbar har fått 2 konkurrenter i Mollerup och Måns Landgren.
Mm.
Det är klart att visserligen är ett som målvakt vill man gärna ha ett par, men att Mollerup var väl i min bok i alla fall bästa utespelare i hos IFK Ystad, och att han då blev bänkad från start nu och har fått uppenbarligen hård konkurrens då från Justin Epplen typ, det förvånar mig.
Alltså jag fattar vad du menar, att man kanske borde vara några värvningar först innan man börjar om igen, så att säga. Men jag tror ju samtidigt att Landgren var ju en snackis, särskilt de första, säg 10 omgångarna då, så var han ju fenomenal i Ystad. Men sen blev han ju tröttare och tröttare ju längre säsongen pågick, så att de kände nog att de behövde... Där förstår jag ändå att alltså man vill ha en målvakt till som kan hålla fanan högt, så att säga. Det, den fattar jag mer. Sen kanske jag inte heller hade värvat på hög ny först. Men kan ju vara att det är där. Abalos agent ringde inte till Ystad liksom. Utan det var Jostains agent.
Mm. Så kan det ha varit. Nu, trumvirvel, för här kommer SOE-tabellen och vi börjar i vanlig ordning bakifrån med sjok 1. Sjok 1 innehåller bara ett lag och det är Boden, och det har att göra med dels att de kom risigt till redan förra säsongen, men också att de till och med tippar sig själva sist, har ju du berättat för mig, Charlie.
Mm. Ja, det här blir ju en liten halv spoiler då, eftersom
vi kan kalla det för en teaser.
En teaser, ja. Eftersom damernas upptäckter inte har sänts än. Men mycket riktigt, vi har ju fått ta del av tränarnas införtips. Både här och dam. Och då är det alltså att liksom... Ja, så alla tränare har tippat alla lag. Och så blir det något snitt av det där då. Och så får man fram en tabell. Och så typ Varberg på här sidan, och får ta en parallell, så hade väl de så här 14,8 i snitt då. Alltså det var, alla andra hade tippat Varberg sist och Varberg hade tippat sig själva 12 och så fick de ett snitt och så det var liksom inte 15 och 15. Men på SOE då så var det liksom 12 av 12 tränare som hade tippat Boden sist. Det var lite lustigt ändå. Tyckte jag var lite... Ja, det var lite speciellt när vi pratade med honom om där.
Men... fruktansvärt ärligt.
Ja, men ja, precis. Det är som så här, men vadå? Lite så här som att det viktigaste är att träffa rätt med tipset. Mm. Lite den känslan fick.
Men jag antar att ni ställde några följdfrågor på det här.
Och
att,
ja.
Alltså, vad sa han om att han hade tippat det själv? Nu när vi ändå har spoilat, tänker vi kan spoila hela vägen ut.
Ja, alltså det blev... Alltså, vi dröjde ju inte kvar svin länge, men det var ändå så här... Ja, vi tänkte inte så här argumentera med honom, för vi hade ju också tippat honom sist. Men vi frågade ju så här... Men hur gick... Hur gick det samtalet till när vi satt där på mötet och skulle komma fram till en gemensam målsättning typ? Och så vi sätter oss sist. Mm. Och det var ju så där, ja, man kan väl fatta att det finns ju alltid något som heter en inre målsättning och en yttre målsättning. Och det är väl inte så vanligt. Men ändå att sätta sig själv sist, och han sa väl något sånt där.
Men ge sig själv en underdog-stämpel alltså.
Ja, ja, det kan man säga. Det är liksom så här, jag hoppas verkligen att de har en annan intern målsättning. För det är, annars är det oerhört...
14,8 är det.
Alltså det är oerhört, ja, det är oerhört bittert att liksom...
Nej, men tjej, tänk det om det bara är han som spelar av sitt spratt. Ja. Han kanske har sagt, kolla nu på de dumma jävlarna. Ja. Nu kommer de tro att vi är sämst och sen så är det jättebra för
jo,
oss.
Men alla, jo, men alla trodde ju redan det. Men de ska ju ändå vara Hasse Karlsson och säga, ja. Vi tror att vi kommer ha 3 lag efter oss. Ja, det är klart, det måste du säga. Så att på något sätt och vis är det så här, ja, superärligt av honom. Men det var ändå, jag bara ser tanken, alltså så här, det mötet framför mig. När, och vad han sa så här, ja, men hur tänkte ni där? Ja, nej men alltså, ja, förra året var GT Söder sist och nu är ju vi sämst. Och ja, det är klart vi kan ha ambition att komma högre, men jag tror ändå vi kommer sist. Eller något sånt där, det var bara så här... Fan, det är raka puckar liksom. Det kändes norrländskt på något vis, även fast han inte är därifrån.
Mm, kanske är liksom ett barn av sitt lag. Ja. Eller man ska säga.
Det var lite roligt. Så att, ja, de kom ju helt klart sist, Boden. Så de har ju, ja, de har lite att jobba med där.
Mm. Nästa sjok, och om Bodens sjok då med ett lag var klart och tydligt och ganska tajt, så är det här sjoket tvärtom då, jättestort. Och här
oj,
jag
har
behöva
jättestort.
Din hjälp då,
jag tänkte du skulle ta 3 lag.
Ja, men för här, ja, det hade ju varit på sin plats egentligen att sätta de 3 lagen som får kvala. Men eftersom det förra året då skilde mellan de här lagen 6 poäng på 5 lag. Och dessutom kommer Kristianstad upp nu som jag... Ja, efter vad jag har hört eller sett och sådär andra, så tänker jag att de befinner sig ungefär mitt i det här sjoket. Så jag har sett liksom Skara, Västerås, Irsta, Hejd, Kungälv, Skövde, Önnered. Alla de 6 lagen i ett och samma sjok. Och här får väl du då reda ut vilka av de här som man ska hålla lite högre och lite lägre av dem. För jämt emellan dem, det kommer det väl vara, gissar
jag. Ja... Jag är inte helt med det där. Jag tycker framförallt att Skara och Västerås ska bort från det sjoket. För de är för bra för att vara med i den skaran, tycker jag.
Så då sätter vi Skara och Västerås som 5 och 6 då i alla fall?
Ja, precis. Det kan vi sätta ut redan nu, där någonstans.
Mm.
Så kvar då har vi Skövde, Önnered, Kungälv, Kristianstad, Hejd.
Mm.
Ja, och då tror jag väl också att Skövde är det laget som kommer vara längst ifrån det absoluta bottenträsket där, så att säga. Så de,
7-ish.
Ja, precis. Men sen är det svårt alltså. Hejd, jag har Hejd 11 i tabellen. Och det är... Alltså... Ja, men de hade ju ett par svaga säsonger och så, ja, så blev det ju lite så där hype igen då när Seko kom tillbaka. Och ja, de värvade Hallagård, de värvade Esik Ambring, de värvade Miranda Nasser i mål. Då blev det, och så förra året så var det så okej, okay, hej, de kan bli riktigt bra, de kan komma. Jag vet inte om vi hade dem på så här sjätte platsen eller någonting. Och de kom ju till slutspel också. Men nu är ju både Ambring och Hallagård ju borta, och Tove Andersson då, som har varit den som har öst in mål tidigare säsonger, hon har också skadeproblem. Så att det är, nej, det blir svårt för Hejd alltså. Så de tror jag är, de är Bodens närmsta räddningsplanka, är mitt förhandstips. Sen, ja, alltså det är skitsvårt, för det är som du säger, det är inte så att det är några egentliga luckor de emellan. Det skiljer inte många poäng mellan att gå till slutspel och vara nere, ja, långt ner i kval alltså.
Nej, förra året var det ju en, två matcher liksom som var.
Mm. Ja, och sista omgången kunde det så här, ett lag komma topp fyra och ner till sjunde plats eller missa slutspel. Eller, alltså det var jätte...
Jag minns det som att vi hade kalkylatorn framme både sista och näst sista omgången.
Jo, men så var det. Men om man ändå ska... Alltså, jag tror de tre lagen som får kvala, om jag ändå... Ja, när jag sätter dem där så har vi ju Hejd. Sen har jag Kungälv och Kristianstad där också. Mm. Det är ju lite skitsamma om de kommer 9 eller 10. Men jag satt Kristianstad på 10:e plats. De... ja, men lite grann. Alltså, det var lite förhoppningar på Kristianstad när de var uppe i SV för 2 säsonger sedan blir det då. Och då floppar ju fullständigt och åkte rätt ur. Och så nu visserligen varit ner och studsat upp igen på en säsong, och det är ju imponerande att få tillbaka Sara Karlström. Men det är ändå sådär, nej, jag är lite grann försiktig kring att, jag går inte på hypen igen så att säga. Så de, jag tror det blir kvalplats för dem. Och Kungälv som har, Kungälv har ju vi mig inkluderat inte gett så stora chanser någon av de tidigare säsongerna, och motbevisat oss varje gång genom att bli topp 8.
Mm.
Men nu får det vara slut med det, tror jag. Så att de får, ja, jag sätter dem 9, så får de väl motbevisa mig en tredje och sista gång då, för då tänker jag tippa någon slutspel varje år efter det, om de löser det nu.
Okej, som ett litet bett mot dig och kungen. Ja. Och då blir det, ska vi se, Önnered som tar sista slutspelsplatsen där.
Önnered tar sista slutspelsplatsen. Och det är alltså, jag tycker ändå att även om de kommer på den placeringen jag tippar dem, så tycker jag det är ett underbetyg för dem. Men jag tror ändå inte mer på dem.
Varför är det ett underbetyg? Är det för att föreningen i sig är så pass ekonomiskt framgångsrikt och så vidare?
Alltså, jag tycker, det kan man ju absolut spekulera i. Så långt har inte jag tänkt. Jag tänker bara att titta på vad de faktiskt har för spelartrupp. Så tycker jag att de har ett lag, inte minst en 9 meters uppställning, som borde räcka för att, ja, men var högre upp i tabellen. Men det var ju precis att de hamnade på slutspelsplats nu i våras med det laget. Så det är lite grann upp till bevis. Nu är det ju Christer Bergström då, som fick hoppa in i slutet på förra säsongen. Har ju fått en hel försäsong här nu. En försäsong deluxe så att säga. Med dem. Så att, ja, får se hur mycket det hjälper. Men jag tycker det är lite... Dåligt balanserat lag kan jag tycka. Det är många på pappret duktiga 9 meters spelare, men få som har egentligen får ut det de ska få ut på plan. Och de är lite för lika varandra i spelstil. Och dessutom är det för få av dem som har några absoluta styrkor i försvaret. Utan de som är de namnkunnigaste och de bästa spelarna, de har sina styrkor i anfallet allihopa egentligen. Så det är lite grann mitt varningens... Eller därför jag oroar mig lite för Önnered. Men de kommer ändå på en 8:e plats i tabellen.
Mm, snyggt. Då var du rädd ut det där sjoket.
Ja, men det var bra. Och så har vi redan satt 5, 6, 7 där också.
Ja, verkligen. Så då hoppar jag vidare till nästa sjok. Och det är sjok nummer 3 då. Det är också ett mikroskopiskt litet sjok. För det innehåller bara ett lag. Och det är Lugi. Jag har svårt att se Lugi varken bättre eller sämre än en plats 4.
För, eller hur tänker du då?
Men jag tänker att det är svårt för dem att rå på någon av... Ja, dit kommer vi snart då. Men Skuru tror jag framförallt att det blir. Men... rent kvalitetsmässigt så har de ju alltid legat och kommer ju alltid fyra, känns de.
Mm. Men om vi tänker att de har värvat Julia Eriksson, att Turax Ner är ett år äldre, att Kenneth Andersson som är van vid att ha 6 månaders försäsonger har kört skit med dem, om man väger in det då.
Jo, men är det inte också lite skador där?
Jo, det är det. Det är precis så. Jag har tippat Lugi 3 i tabellen. Mm. Men det är typ så att jag kan tänka mig att revidera det innan säsongen ens har börjat. Just av den anledningen som du säger. För att de har stora problem med skador. Alltså jag tycker att de har en på pappret ett jättespännande lag, men det är tveksamt vad de kommer kunna spela med, och det kommer ta tid innan alla är tillbaka i spel, och då kan det redan ha förlorats ganska många poäng på vägen. Så att ja,
och det brukar ju straffa sig, för att om vi nu tar de 3 översta lagen där, alltså de har ju historiskt sett tappat 1, 2, 3, 4 matcher på en hel säsong i serien. Liksom. Så att du har inte råd att tappa så mycket om du ska vara Lugi och utmana topp 3.
Nej, precis. Så det är lite grann så här att jag ser en potential i Lugi som var så här, ja men fan, då att jag vill tippa de 3 för att det inte bara, för att det inte alltid ska vara Sävehof, Hör och Skuru där. Så ser jag ändå att Lugi i år på för första gången på rätt många år har en rimlig chans att faktiskt ta topp 3. Inte minst för att deras konkurrenter om att komma där uppe har försvagats rejält. Men det bygger ju någonstans på att de kan ställa det laget på banan. Och i nuläget kan de inte det. Alltså Hanna Flodman ryktas ha problem med axeln. Klara Lerby vet vi korsbandsskadad. Problem ja, 1 av 2 målvakter, högerkant, alltså det är rätt mycket liksom som, så de kommer få slita som fasen. Det kommer vara Turax Ner, det kommer vara Julia Eriksson, alltså de kommer få spela skiten ur sig. Och Julia Eriksson, det är jättesvårt att veta, alltså jag har ju sett henne när hon är, alltså i Sävehof när hon var som bäst, men hon har ju haft det ganska tungt i sin danska klubb och har också varit förföljd av skador, ryggproblem, och det är ju frågan om hon kommer hålla för att spela så mycket som hon måste göra nu när det saknas så många. Så att, ett osäkert kort, jag ändå, jag har dem på 3:e plats i tabellen, men det är många om och men kring mitt eget tips där.
Då gissar jag att du har Skuru som 4 med motiveringen att de har tappat för mycket rutinerade spelare.
Mm. Och det är samma sak där. Jag är ambivalent kring mitt eget tips. För när jag tänker på det så har de ändå behållit en stomme som räcker ganska långt.
För de har ju tappat framförallt då Lundström såklart på högerkanten, och där blev jag sen förvånad när jag pratade med en annan spelare i Skuru som berättade att Hanna Tjojer Larsson, som jag tycker är så fin, som har gått bakom Lundström där, helt som jag förstod det då, out of the blue har slutat spela. Hon som var den liksom tydliga arvtagerskan där och skulle liksom in och nu glänsa då, tänkte jag.
Ja, och precis. Alltså jag såg inte heller den komma. Alltså, Skuru gick ju då från att ha det starkaste paret på högerkant till att båda liksom försvinner. Det hade lika gärna, alltså, så som jag ser det, så hade det lika gärna kunnat vara Tjojer Larsson som hamnade i Sävehof. Alltså det, jag tycker inte det är, det hade inte varit orimligt. Så att, nej, där är de ju helt klart försvagade. Även tappat lite på V6. Elin Hansson, ettan, där är ju kvar. Men hon har, hon har en historia av att inte spela hela säsongen, om man säger så. Och Caroline Ingesson som har gått bakom har gått till Västerås. Så att, och så tappar Evelina Eriksson. Viktigt att ha två bra målvakter och hon försvinner. Så att det, ja. Och Jenny Linnell, nyttig spelare som inte heller är kvar. Men det de har kvar däremot är ju, alltså, Ulrika Olsson som skrev på till slut.
Ja, och, men där är det väl också, jag älskar Ulrika Olsson, men hon bröt ju benet under förra säsongen. Det kan väl höjas något slags varningens finger kring hennes form och status och hur mycket man kan belasta henne och sådär.
Nej, men absolut, det är svårt att säga. Hon säger själv att hon känner att hon kan spela ganska obehindrat, men det är ändå ett benbrott och det är, alltså, hennes försäsong har ju inte varit närmast lika lång som övriga spelare har haft. Men sen, jag tycker, alltså, de har fortfarande ett stabilt lag med De Jong och Bjärrenholt och Mattias Holmberg på linjen, Vilma Schelin, ett fint efternamn där. Så det
är fel stav,
ja, men annars, ja, precis. Så där är, ja, jag har skurit på fjärde plats för att det var så här, jag tänkte att, ja, men fan, Lugi har chans att utmana. Och så tänkte jag, men det, nej, Skure, de kanske inte löser det. Ny tränare in också. Det var samma sak där. Alltså jag känner inte till den här snubben så bra. Alltså det är hans
det
första.
Det gör väl Josef Purjonatorn å andra sidan.
Precis.
Det är ju en gammal Bayern-profil. Vad har du att säga om honom, Josef?
Jo, men att det är en duktig tränare. Jag har varit i
Magnus Oskarsson, ska vi säga, så att,
ja,
vi har det
precis.
Sagt.
Ja, precis. Och det är en duktig tränare och nu har han varit i RP de senaste två åren som jag hade honom som assisterande. Och ja, det gick ju kanske inte så som önskat i RP för han visserligen. Men en spelintelligent tränare som gillar glad i fysik också. Jag tycker att det är en spännande värvning i alla fall. Sen får vi se liksom, alltså, han har, som huvudtränare har han ju än så länge inte utvecklat så mycket. Som sagt, han har några. Nej. Det var ju Djurgården innan de blev Rico och lite sådär innan han kom till Hammarby. Och som sagt, får man ändå säga, misslyckades i Märby. Men jag tror att det kan bli bra.
Har du någon uppfattning om hur hans, alltså hur är hans coachingkvaliteter? För det kan jag känna ibland är en sån, alltså du kan ha,
alltså en matchcoach.
Ja, precis. Alltså för en superhandbollskunnande kan man ju ha, och som andetränare, alltså han var väl andetränare många år.
Ja.
Och kan ju säkert ha ett enormt öga för det, men ändå, ja, som andetränare så är du liksom inte inne i det och coacha så mycket under match alltid, och det kanske blir den stora, men det, nej, det vet ju du.
Ja, precis, och det är också därför som det är svårt för mig att säga egentligen, ja, hur matchcoaching, för att just den delen, det var det han hade minst ansvar för liksom, under sin tid i Hammarby. Det vågar jag inte säga om egentligen faktiskt.
Nej, men det är som sagt, det är lite sådana osäkerheter som gjorde att då tänkte jag, men det kanske blir, det kan lika gärna bli att Skuru tappar en många poäng i början, eller många poäng, men ett par, tre, fyra kan ju räcka liksom. Och så hamnar de efter och så blir det de som blir fjärde laget. Men det kan lika gärna bli det laget jag har på andra plats i tabellen, som är H65 Hör. Mm. Av exakt samma anledning, alltså deras spelartapp är, ja, men de är lite jämförbara. Det går inte att dra direkta paralleller till Alingsås, men lite grann det här försvarsklippan, hjärtat där i Sofia Wenfeldt, Kristin Thorleifsdottir som har varit liksom kraften, urkraften i anfallsspelet, och även hon väldigt viktig bakåt. Anna Johansson, också en så här typisk hörspelare. Alla de tre väck. in istället med två duktiga spelare, Amelia Lundbäck och Tova Alm från Lugi. Men det är inte som jag ser det hörspelare i den bemärkelsen.
De är inte sådana som Ola kommer kunna skrika så här: nu går vi ut och slår den ena på käften och nu har vi gjort det, sen slår vi den andra, vi ska visa att vi är galna i huvudet. Det är inte den typen av spelare.
Exakt, om hon får rött kort så sätter vi in en annan idiot. Mm. De är inte idioter på det sättet. Så att det är liksom så här, det är samma där, det är det som är osäkerhetsfaktorn, och det har inte sett så magiskt ut på försäsongen heller. De har inte kommit upp i den nivån. Så potentialen finns där, och det är därför jag ändå har den så pass högt i tabellen. Ola Månsson, han börjar bli van nu vid att ersätta spelare. För det är, alltså, hör tappar spelare ganska ofta som går vidare och blir proffs. Tecken på att man gör det bra. Så han har fått lära sig det, precis som Kristianstad har behövt hantera det, eller Sävehof eller vilka du vill. Så att jag sätter ändå tillit till hans förmåga att göra det. Men
det är ju inga dunungar på det sättet. Alltså, han har ju 4 spelare med landslagsmeriter liksom. Det är inte...
Nej, men precis.
Det är liksom inget skitgäng.
Det är verkligen inget skitgäng. Så därför jag ändå tror att de kommer kunna få ihop det. Men det ska bli intressant att se, för det kommer krävas ett lite annat typ av spel och lite annan profil på 65 hören vad vi är vana att se dem. För Isabel Andersson, Amelia Lundbäck, Tova Alm som jag nämnde. Det är inte den typen av spelare som vi är vana att se hör. Så det ska, ja, det är lite så här, Ola får skruva om lite, eller så får han försöka pressa ner fyrkantiga klossar i runda hål, eller jag vet inte fast om han ska få ihop det, men det finns kvalitet i truppen och därför har jag dem på en andra plats. Men det är, alltså, från plats 2 till 4 kan du byta hur som helst på dem.
Och då har ju varenda människa som lyssnar på det här redan räknat ut vilka som kommer etta i serien. Och serien är egentligen inte så intressant. Det är väl egentligen SM-guld vi borde prata om. Och jag gissar att du har samma favorit till det SM-guldet, nämligen Sävehof. Och hur lyder motiveringen?
Ja, Sävehof är väl det laget som jag tycker både har... Alltså inte är lika försvagade av spelarna de har förlorat, men dessutom värvat bäst av alla. Så det är den enkla sanningen. Och de har sett väldigt stabila ut på försäsongen. De har liksom, ja, men de har varit i motsvarigheten till IFK Skövde och mosat motstånd. Så att det kan bli en sån, ja, nu vaknar kannibalen med bacon här också, se om hon är. Det kan vara en sån säsong när Sävehof går obesegrade. Tror jag.
Mm. Och då har de ju ändå sparkapital i, jag menar, Robert som precis har blivit mamma och inte lirat matcher ännu.
Nej, precis. Och så tappar så här landslagsklass på högerkanten med Mafernis. Då tar man Matilda Lundström.
De har ju också plockat in lite spelare som är alltså danska spelare. Vad har du sett dem lira något på försäsongen och hur ser de ut?
Alltså Laura Jensen som de har plockat in på 9 meter, det är en kandidat till årets värvning. Alltså Jemina Roberts är ju också det, men med respekt för att det borde ta tid i alla fall att återhämta sig efter en 9 månader lång graviditet och barnafödande, fastän att hon 2 veckor efter förlossningen faktiskt stod på A-lagsträningen och var med typ 75% av den, vilket är helt sjukt. Men så har ju, alltså, den här danskan och Laura Jensen, spelskicklig, alltså jäkla driv. Det är det, alltså Sävehof har, nej, de spelar med ett enormt tempo. Och ja, de har kvalitet liksom i sitt passningsspel och bra spelare överallt. Så att de är, ja, till och med på linjen där jag tänkte att, ja, men Johanna Forsberg, hur ska man liksom kunna ersätta det? Ja, men jag tycker ändå så här, Tess Kronell är inte dålig. Alltså man har glömt av henne för Forsberg har varit så given. Men hon är en jävligt habil handbollsspelare, och så har de en ung egen förmåga som heter Thea Blom som kommer också växa mycket den här säsongen. Och så, ja, men spännande på högernivå med Nina Dahn och uttagen i senaste landslagstruppen här. Och bakom henne ytterligare ett superlöfte som heter Nina Kopang som är... Ja, hon, jag tror hon kommer vara grym inom ett par år. Alltså. Så att, nej, det finns inget som talar för att Sävehof inte ska ro hem det här. Det är första gången på... Ja, men som jag börjar kommentera så är som det varit lika givet vem som är favoriten till seriesegern.
Sportchefen har gjort sitt jobb helt enkelt.
Mm. Ja, det får man säga. På förhand i alla fall. Försäsongens mästare.
Ja. Jo, försäsongens mästare och silly seasons mästare då och allt sånt där. Men skönt ändå att det är sport vi håller på med så att det ska spelas om det också.
Jag kan säga en sista grej bara innan vi lämnar det i de här sjoken. Så om man får vara lite flytande i det så skulle ett lag som Skara kunna tillhöra sjoket över. Man skulle kunna utvidga det sjoket till 2, 3, 4, 5. Så Sävehof ett eget sjok och så har du 2, 3, 4, 5. För det är fasen inte omöjligt att Skara tar sig förbi lag, alltså Lugi, Skuru kanske hör om de inte får ihop det, för de har ett intressant lag på G också. Så vi bara säger det som en sista grej
då. Då flyttar vi upp ett lag i sjok 2 där då.
Precis, så det kan lika gärna bli lite rotation där med topp 4, eller om det går riktigt bra ett nytt topp 3 lag i Skara faktiskt. En liten outsider.
Glädjande, fan vad gött. Och när och ni kör upptaktsträffen då på onsdag och sen så kastar de igång direkt efter det med matcher i helgen där. Är det någon sån smygstart redan innan som man ska hålla koll på?
Alltså jag tror det, så här på rak arm, så tror jag att det är en match på onsdag som sänds innan upptaktsträffen. Att upptaktsträffen sänds direkt efter, nej det kanske inte alls gör. Får se, torsdag då. Det är nog torsdag. Sävehof-Hejd.
Man får väl öppna sin lilla tv-tidning,
ja,
då och kolla upp
torsdag Sävehof-Hejd. Sen är jag i Lund, är väl på fredag, ja. Kommenterar Lugi mot H65 hör. Så där ser vi ju redan då vilka som hamnar topp 3.
Får jag en liten kommentar på det här. Jag har inte mycket att sticka in med, men ni pratade lite där med att Evelina Eriksson har lämnat Skuru. Och hon har ju gått till Kristiansand, Vipers. Och det var ju lite så här överraskande övergång i alla fall för mig. Men hon har ju startat väldigt bra och hade Kristiansand är ju ett av Europas bästa lag.
Ja.
Och hon hade 19 räddningar igår i Champions League-debut mot Krim borta.
Och det är ju helt sjukt ju.
Ja, så att...
Jag har länge lyft henne som min absoluta favoritmålvakt.
Ja, men och jag menar, om hon kan leverera... Nu, det är ju sjuka siffror, 19 räddningar borta i Champions League. Men jag menar, om hon kan fortsätta leverera liknande i alla fall, så är ju det en utmanare till det annars så självskrivna valet Filippa Edén och Johanna Bunsen som... Visserligen fick sällskap av Jessica Ryde i senaste truppen. Som har också startat säsongen väldigt bra i Danmark. Så att kul med konkurrens. Spännande.
Verkligen. Ge det där ett par år så blir det blågul tröja där.
Jo, men alltså, just nu spelar hon ju i det bästa laget av typ alla svenska spelare.
Bra läge att slå sig in som ny nu också när det är ny tränare och så vidare.
Ja.
All right, det om SHE-tabellen då. Vi får ju anledning att återkomma till den snart igen, gissar jag. Men jag har två små grejer innan vi rundar av det här avsnittet. Det ena, det är den kampanjen som jag satt igång förra veckan. Nämligen att vi ska skicka ut ordförande i SHE, nämligen Mustafa.
I SHE? Och jag tänker att,
han behöver där också. Va? Fy fan.
Har han tagit över SOE också, den jäveln? Nej, alltså Mustafa, alltså IHFs president som ska ut. Och jag tänker att vi behöver inte prata så jättemycket om det, men jag tänker att jag bara kan läsa upp en av alla Stig Å. Nygårds tweets om hur hemsk han är, den här Mustafa. Och jag börjar då med, jag kan ta en tweet lite nu och då tänker jag. Vi kan börja med den här, sen han tillträdde till presidenttronen, som jag gissar att han också har byggt den. Gissa hur mycket han har höjt sitt eget arvode.
I procent.
900%.
Ja, fan, jag tänkte säga 800.
Ja, för nästan dubbla det. 1500% har han höjt sitt eget arvode med. Bara det är ju värt Mustafa ut!
Nej, det är inte...
Det är en sjuk sak.
Det är inte kollektivavtal.
Att han har fan... Det är några bra grejer, alltså.
Berätta då för att nyansera bilden. Vad har han gjort för bra?
Alltså, jag håller med om... Ja, det är en typ av... Han är ju en typ av diktatur, liksom. Och jag är helt med på Mustafa out. Men jag tror ändå att en del av hans grej är ju att liksom om Haiti får ett Hamasförbund så kan, om jag hjälper dem få ett Hamasförbund så kan de rösta på mig. Men, och jag tror att det också har hjälpt till att liksom öka, att Hamasen har spridit sig och blivit större i länder där den kanske inte var så stor innan. Inte just Haiti har jag dålig koll på hur många Hamas-spelare de eventuellt har. Men liksom, ja, Sydamerika, Afrika och länder liknande som för några år sedan inte hade en susning i mästerskapen och förlorade 20 plus liksom. Men nu ändå har lite att säga till dem.
På grund av att han har gett
väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga till dem, ska man ju säga. För det är ju en annan kritik man har mot honom, att om han då startar upp ett handbollsförbund på Haiti då, för att fortsätta i det exemplet, och det är 5 pers med i det förbundet, då har ju de lika stor rösträtt som exempelvis Tyskland då med 1 miljard handbollsförbund.
Men det är väl exakt samma som det, alltså det är väl det som ligger bakom korruptionen i FIFA också, att alla medlemsländer i FIFA är värda exakt lika mycket. Och det är därför han har, alltså Blatter och hans jävla sketgäng har kunnat fuska till sig enorma rikedomar också.
Ja, det är ju en del i problematiken. Men visst, vi ska väl säga det. Det kanske har blivit, några grejer har blivit bättre, några grejer har blivit mycket, mycket sämre. Så är det ju med alla hemska ledare. Någonting bra har de ju alltid.
Ja, Hitler och Autobahn, eller kommer den nu igen? Eller? Ja.
Tröttaste exemplet, men ja.
Precis.
Så det var den ena grejen. Den andra grejen,
pappa,
den
är kanske... har sett mig spela handboll också.
Jaha.
För du skickar det där klipp. Aha, okay. du skickar ett klipp till honom också.
Han är privilegierad på många sätt, ja, Mustafa.
Verkligen.
Den andra grejen har faktiskt med ditt handbollsspelande att göra också, Josef. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det som du initierade förra veckan, nämligen hur det är att spela under de här sjuka coronaförhållanden där det inte är någon publik i hallen. Och där tänkte jag att du också kan få fylla på, Charlie, som jag har varit i hallarna. Och framförallt då tänker jag på att du såg ju ett vanligtvis hett möte på läktaren mellan Skövde och Alingsås, och där det ju absolut inte var hett nu. Alltså, hur är det att vara i hallarna? Och framförallt då kan vi börja med dig, Josef. Hur är det att spela
men
i hallarna?
Jag börjar med, i Norge är det ju 200 personer då som till oss. Och Elverum då, där jag då spelar, har ju prioriterat de så kallade mer högljudda supporterna, så att säga. Alltså vi har ju en supporterklubb för de mest engagerade. Och det låter faktiskt förvånansvärt mycket. Så man glömmer nästan bort att det är 200 personer just hos oss. Men det är klart att det är ju inte alls samma sak. Men faktiskt tillräckligt för att få någon typ av tändning. Sen så har jag ju också spelat då, jag testade ju i Danmark då innan jag flyttade, att spela inför 0 åskådare. Och det var ju extremt märkligt. Alltså det gav ju en träningsmatchkänsla över allting på ett helt annat sätt. Så det är klart att det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Och som idag då hade vi en typ toppmatch mot ett och som då dessutom då hade varit Wabelos debut, så det hade ju garanterat varit fullsatt i hallen annars, och 2000 x antal 100 personer liksom, så att det går ju, det är ju ja, det är märkligt helt enkelt.
Men man kommer ganska långt på 200 pers, men
ja, alltså ändå, för det är just det, och så länge de liksom 50 av dem har trummor och tuter och klapper och allt vad det nu är liksom, så kan man ändå få den känslan. Det är ju inget man tänker på under tiden. Men det är klart att ja, det lär väl märkas nu mer och mer nu när vi går in i Champions League och ska ha 2000 coronatest varje vecka liksom. Så att det är väldigt speciella tider vi lever i. Det är man ju inte först med att säga. Men det stämmer fortfarande.
Men det kanske man ska skicka med till Tegnell och gänget då. Att 200 pers, det räcker gott. För 50 pers, Charlie, rätta mig om jag har fel. Men det känns ju jävligt tomt och tyst.
Ja, får jag bara säga en sak. Om man nu ska komma med egna sådana åsikter om det, så är det ju att jag förstår inte varför det inte gäller procent per sittplats. Men ja, det är en annan kanske.
Det är väl ingen som riktigt förstår det, men förklaringen till det som jag förstår, ja precis, det är väl det som är, men nej, det kan man ju tycka. Nej, jag håller med dig. Men alla tycker väl att det är superkonstigt. Jag tycker det är konstigt att höra att Norge då, som är ett av de striktaste länderna i världen, ni får ta in 200 pers på era matcher. Mm. Här där är hela, eller så här, det är ju också lite vad man står i den frågan. Det är ju ett annat program. Men så här,
vissa,
ja, men här i, hörs jag nu?
Eller är jag borta?
Nej, jag hör det.
Ja.
Nu
hörs jag. Ja, men här i Sverige då, där, ja, det är ju en annan diskussion som man kan ha.
Där det är lite mer tjosan hejsan.
Det, men det finns ju folk som tycker att vi är totalt hjärndöda som har så lätt, ser så lättvindigt på det här. Liksom. Vi är här. Men vi får inte ta in 50 pers på en handbollsmatch. Det är ingen logik i det heller. Men nej, fan. Det är tråkigt det.
Nej, men och det skulle bli spännande. Jag såg en sån här siffra. Jag kollade träningsmatch idag mellan Balingen och Rhein-Neckar-Löwen, där de gjorde en jämförelse mellan tyska fotbollsklubbar och tyska handbollsklubbar när det gäller intäkter från publik. Hur stor del av intäkterna överlag som det gällde. Och jag tror att i fotbollen, tysk fotboll var intäkterna typ så här 3% eller någonting. Det var inte alls mycket. Men i handbollen var det runt 25%.
Mm.
Och det hade ju varit intressant och vad det då motsvarande siffror var i den svenska elitserien.
Mm.
För att det är ju, och jag vet ju att Gensel har varit ute i någon intervju och sagt att om det nu fortsätter så här hårt att klubbar eventuellt inte kommer överleva det.
Ja, men alltså, vi hörde Jesper Larsson så sent som igår, alltså lördag, sa han i Simor att ja, men de har eget kapital så att de klarar sig fram till februari åtminstone. Alltså det är ju rätt oroväckande att det är IFK Kristianstad som klarar sig. Alltså det är 5 månader bort.
Ja, precis. Så jag kan säga att de har väl garanterat mest kapital.
Ja, jag menar det. Jag menar det. Hur fan ser det ut för alla andra då, tänker man. Men ja, man kan väl också hoppas och tro att det i så fall finns lite svängrum även på kraven på elitlicens om vi kommer dit, menar jag. Att,
ja, och eventuellt att Amanda Lind slänger upp något litet.
Ja, precis. Hon verkar ju ha gott om flis.
Ja.
Gott om flis och bra på att svara på mail. Hon verkar ju
Men det är väldigt, väldigt många som skriver öppna brev till henne.
Ja, hon verkar ju ha att göra. Anledningen till att jag zonade ut lite var att jag satt och scrollade lite i min mailkorg där jag har många av föreningarnas årsredovisningar. Det borde ju stå här på något sätt hur mycket av deras intäkter som kommer varifrån. Det här borde ju vara du som sitter och läser det här.
Jag tänkte också det. Brutto, netto, det med det och det med det.
Nej, här är jag ju inte stark alltså, men till nästa vecka så skulle vi ju i alla fall gemensamt kunna se om vi hittar någonting om hur mycket av klubbarnas intäkter som egentligen kommer från publik.
Mm.
Mycket är det, och mycket har vi pratat om idag, och jag börjar känna mig rätt färdig med det här avsnittet.
Jag med.
Och lyssna. Ja. Kjell Höglund tycker också att vi är färdiga.
Fan vad gött. Jag ska bara sätta Kjell Höglund på repeat nu på min telefon och sova i 5,5 god timme eller något.
Ja, sen är du upp och är tvåbarns pappa till två små pizza.
Ja, exakt.
Tack som fan för att ni lyssnar, och extra stort tack till alla Patreons såklart. Tack så mycket. Hörs igen nästa vecka.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyd.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.